God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och där vi ska lyssna till det...
Sammanfattning av det vi har talat om tidigare, för att upprepning är ju all kunskapsmoder, säger de. En huvudpoäng i det som vi har gått igenom här i verserna 42 till och med 47 har ju varit det att vi har betraktat de här 12 kännetecknen på ett organiskt sätt. Alltså som om det här handlade om liv snarare än aktiviteter. De här 12 kännetecknen, det är ju resultatet av pingstdagens andeuppfyllelse. Här finns alltså ett pingstliv som blir synligt på det här sättet. Här står förresten, vi ska inte gå bakåt i texten, men här står om i vers 43 att fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och det kan vi ju ta som en övergång, därför att i det tredje kapitlet, det vi ska göra först här nu, det är att se på en berättelse i tredje kapitlet vers 1 till och med 10. Som handlar just om ett sånt där under, om ett mirakel helt enkelt. Och tydligen så skedde det många sådana under och tecken. Och så står det att fruktan kom över dem alla. Fruktan är ett gammalt fint ord. Jag vet inte vad man ska ha för synonymt ord. För det är ju inte fruktan i den meningen att de var rädda. Å andra sidan så var de ju lite rädda också. Men de var inte rädda så som vi tänker oss. Utan man fruktade Gud. Alltså man hade en oerhörd respekt för det som skedde. Och man bävade för de här undren och tecknen. Det här med under och tecken som är så svårt för oss västerlänningar och moderna människor att tro på är ju inte någonting ovanligt. Du hittar det i andra religioner också. Och när man läser om under och mirakler i andra sammanhang, i kristna sammanhang, så ser man också det här att människor som ser det här ställer sig oförstående. De häpnar. Det övergår ju så att säga allt förstånd. Man begriper det inte och man blir också lite skrämd av det hela. För man märker att man inte har någon kontroll över det som sker. Och på samma sätt är det när den helige ande verkar. Så det är inte så, att man skulle bli speciellt rädd därför att det är just i Jesu namn som det här sker, eller att man skulle bli ängslig därför att det är just ett kristet sammanhang, utan det är nog en allmänmänsklig reaktion. Jag vet inte om ni har varit med om något mirakel, alltså något, nu menar jag ett riktigt mirakel, inte sånt där som vi kan tolka som ett mirakel, utan sånt där som verkligen är ett mirakel. Jag har varit med om det några gånger. Jag kommer tänka på nu när jag läser här om den här lamemannen vid sköna porten. Jag var faktiskt med om det vid ett tillfälle. Vi var på Filippinerna. Och så hade vi ett möte där i en förort i Manila. Vi var inte så många. Vi var kanske ett 30-tal samlade där. Och så skulle vi be för människor efteråt. Och där bars fram bland en lamman. Han var helt lam i hela sidan. Så att han kunde inte gå eller så. Utan... man hade tagit dit honom, jag minns inte om man hade rullstol eller om det skottkärra, eller på något sätt så hade de tagit dit honom i alla fall. Och vi bad för alla att de skulle bli fyllda med Guds ande, och vi bad för den här mannen. Och han föll till marken, och när han faller till marken så blev en av mina medarbetare, en kyrkoherde i Sundsvall på den tiden, eller i Timrå, han blev lite ängslig, så han fångar min uppmärksamhet, och Håkan säger, vad är det för något som händer här? Och jag visste ju inte vad som hände heller, så att jag bara försökte hålla masken och sa, ja, det behöver du inte vara orolig för, det är nog Gud som verkar. För man kunde se hur han låg där på marken, och så gick det liksom vågor genom hans kropp uppifrån huvudet, och man kunde se de här vågorna, hur huden så att säga rörde sig hela vägen ända ner i fotbladen, och där nere så vände det och så gick det tillbaka på samma sätt. Och det där skedde ungefär under 5-10 minuter. Och när det var färdigt så var han helbrägda i ord och kunde stå upp, och han prisade Gud precis som de andra, han gick hem. Jag minns att att vi förvånade oss naturligtvis över det som hade hänt, men jag tror inte någon av oss fattade egentligen vidden av det här förrän efteråt. Men vad var det som hände egentligen? Han var ju förlamad när han kom. Han hade ju varit lam i många, många år. Och nu plötsligt så var han inte lam längre. Men just när vi var med om det så verkade det nästan naturligt. Jag vet inte om det är den där trons atmosfär som kan infinna sig i vissa lägen som gör att det blir så naturligt att Gud verkar mirakler. Men jag kan mycket väl tänka mig att att andra människor, precis som vi, blev inte bara häpna, utan man kanske till och med skulle bli rädd faktiskt, för vad är det som händer här egentligen? Nåja, det där låter ju väldigt märkvärdigt, och det är ju väldigt märkvärdigt, men på något sätt så i den miljön så var det inte så märkvärdigt. Vi hade vi har ju en son som heter Viktor som var där nere i över ett år på ett missionsfält uppe på norra Filippinerna. Och han fick ju vara med om sånt här ganska så regelbundet. Både med demonutdrivning och blinda som fick sin syn och så. Han sa så här till mig, Viktor, vid ett tillfälle när han hade berättat för mig att pappa, nu har jag nog varit med om allting som står i apostlagärningarna. Och så rättade han sig, sa han, nej, fast vi har inte upptäckt någon död ännu, sa han. Men någonting ska man ju ha framför sig också. Så att sen när han kom hem till Sverige så förvånade han sig över att det inte hände här hemma. Och när han berättade för sina kompisar så tyckte de att det var väldigt underligt. Och de sa så här att ja, men Viktor, hur kommer det sig att sånt där alltid sker på missionsfältet? Varför sker det aldrig hemma hos oss? Och Viktor svarade spontant, ogenomtänkt men spontant, ja, där nere så tror de ju på Gud. Ja, så kunde han säga till sina kristna vänner. Men tyvärr så ligger det väl någonting i det. Att vi är inte riktigt vana vid att Gud, även om han är osynlig, verkar på ett sådant konkret sätt ibland oss. Men tydligen så var det så när man läser apostlagärningarna. Och det är ju inte bara apostlagärningar, utan det här finns ju i kyrkohistorien hela vägen. Att det var vanligt med under och med tecken. Så långt om det. Då ska vi ta och läsa den här berättelsen, alltså de 10 första verserna där. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid 9:e timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, så bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazareens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. De förstod det inte, men de såg det. De går alltså upp där vid tiden för bönen man ber vid 9:e timmen. Vi avslutade förra tisdagen med att konstatera att det fanns en bönetradition. Den där bönetraditionen gick ända tillbaka till tiden då första templet förstördes. Alltså 586 före Kristus, då förstördes det första templet och folket fördes bort i den babyloniska fångenskapen. Då kunde man ju inte längre fira tempelgudstjänsten och man kunde inte offra. Och där tror man att istället för de här offren så kom bönen in som böneoffer regelbundet 3 gånger om dagen. Och den kunde ju dessutom bes inte bara i templet, för det fanns ju inte ut som sagt, utan den kunde man ju ha med sig ut i förskingringen och be överallt. Så den traditionen utvecklade sig. Och tydligen så var det så att de första kristna höll fast vid det här. För det står ju i vers 42 i det andra kapitlet att de höll troget fast vid bönerna. Alltså vid de liturgiska bönetimmarna. Och här ser vi ett exempel när de Petrus och Johannes är på väg dit. Och det är bönen vid 9:e timmen då man också bar fram kvällsoffret. Men här hade då tydligen ett antal personer burit fram en man som varit lam från födseln. Och att han var lam från födseln har förmodligen Lukas skrivit för att verkligen stryka under att det här är ett mirakel. Han har skrivit att han var lam från födseln för att alla som läser det här verkligen ska förstå hur det var med den här mannen, hur hjälplös han var och hur det inte fanns något hopp för honom i mänsklig mening så att säga. Och så står det att man satte honom vid tempelporten. Alltså inte inne på tempelområdet. Och här finns en sak som vi måste ha med oss också. Han bars inte in på tempelområdet därför att där fick han inte vara. Om du slår upp i 3 Mosebok. 3 Mosebok kapitel 21. Så ska vi se vad Toran har att säga där. Ifrån. Jag fick upp andra Mosebok. 3 Mosebok. 21 ifrån vers 16. Kapitlet handlar alltså om prästernas helighet. Herren talade till Mose. Han sa, säg till Aaron, av dina avkomlingar i kommande släkten skall ingen som har något lyte träda fram för att frambära sin Guds mat. Ingen som har något lyte får träda fram. Varken en blind eller halt eller en som har ett lyte i ansiktet eller har någon läm för stor. Ingen med bruten arm eller brutet ben. Ingen som är puckelryggig eller dvärg eller som har fel på ögat eller som har skabb. Eller något annat utslag eller som är kastrerad. Av prästen Arons avkomlingar skall ingen som har något lyte gå fram för att offra Herrens eldsoffer. Har han ett lyte får han inte gå fram för att offra sin Guds mat. Han må äta sin Guds mat, både det som är högheligt och det som är heligt. Men eftersom han har ett lyte skall han inte gå in till förlåten eller gå fram till altaret så att han ohelgar mina heliga ting. Ty jag är Herren som helgar dem. De här helhetslagarna, det finns också i 5 Mosebok 23 kapitlet, är just helighetslagar. För oss är det väl nästan till obegripligt det här, men man tänkte sig alltså att templet och det allra heligaste, det skulle ju vara en avbild av det himmelska tillståndet. Det är ju en avbild av det himmelska templet. Där finns alltså inte någonting som är ofullkomligt. Och man tänkte sig att just templet och tempelplatsen skulle vara en plats där man så långt det bara var möjligt kunde återspegla den här härligheten. Och nu gällde ju den här lagen här som vi läste här, prästerna och prästernas tjänstgöring där inne. Men traditionen gjorde så att det här utvidgade sig till att omfatta inte bara prästerna och prästernas tjänstgöring utan alla människor som skulle in på tempelområdet. Och ni vet att när det gäller de som inte var judar, alltså hedningarna, de hade ju inte tillträde heller in i det här heliga området. Det var av samma skäl, inte därför att de var halta eller lytta utan därför att de var inte upptagna i det heliga folket. För här skulle bara det heliga folket få vara närvarande. Det här utvidgade som sagt till att omfatta inte bara prästerna utan alla judar skulle ha uppfylla de här helighetskraven. För de skulle ju vara ett rike av präster. De skulle vara ett heligt folk, som det står då i Gamla testamentet. Så det där måste man nog ha som bakgrund när man går tillbaka då till apostlärningarna 3. Där det står att han satt vid tempelporten. Alltså han var inte inne på tempelplatsen, utan han bad om allmosor hos dem som var på väg in till templet eller in på tempelplatsen. Så ha med det som en bakgrundsförståelse till det som ska ske nu. Så kommer alltså Petrus och Johannes in, och den här lame mannen, han sträcker fram sin hand och han ber om en gåva. Och de hade väl inte några pengar, eller står i vers 6, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Och det de har, det är alltså att de är fyllda med den helige ande. De har evangeliets ord, och det är också vad de ger vidare. De ger evangeliets ord, och de ger den lame mannen del utav den helige ande, utav försoningen helt enkelt. Jag vet inte, men jag skulle tro att Petrus i det här läget, när han säger, ja, i vart fall när han säger i Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå, så är nog Petrus ganska så övertygad om att det är just så här han ska säga. Det är det här han ska förmedla. Han har säkert inte reflekterat så där väldigt mycket över om det här är möjligt eller är det här rätt stund, utan han har fått lära sig av Jesus Kristus själv, som ju gjorde på det här sättet, att när Jesus hade lämnat den här jorden, så har han gett sina apostlar makt och myndighet att predika evangelium, säga Guds rike är nära, bota de sjuka, och till och med så talas det om att uppväcka de döda. Så det här måste ha funnits i hans träning, om jag får säga så. Han gör helt enkelt så som han har blivit lärd. Det är väl sannolikt att det är ungefär på ett liknande sätt i våra dagar, när människor får höra de här orden. Om man skulle säga till någon att nu är du helad, det ska man ju inte säga hur som helst, utan det säger man ju fylld av helig ande, därför att man har den tron. Man kan inte förmedla sådana ord om det inte är så att det finns en övertygelse i att det är på det här sättet. Det står här ganska intressant, som vi har konstaterat när vi gick igenom det här med helande i Matteus evangeliet. I vers 4 så står att de fäste blicken på honom. Och Petrus säger, se på oss. Så det verkar som att de har kontakt med den här lame mannen. De har ögonkontakt, och förmodligen mer än ögonkontakt. De har kontakt i sina hjärtan när de här orden förmedlas. Det står också längre ner, när man kommer till 16:e versen, alltså när han ska förklara det här i efterhand, så säger Petrus att det är genom tron på Jesu namn det är genom tron på hans namn, så har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Så två gånger så talas det om tron. Det står inte om tron här i den fjärde versen, men det står ändå att de hade kontakt. Så förmodligen så är tron bara en öppen kanal. Det är rätt timing, eller hur vi nu ska uttrycka det. Guds kraft är närvarande. Han säger stig upp och går, och han vet att mannen kommer att stå upp och gå. Det händer. Ett mirakel händer. Den här berättelsen som vi läste nu, den följer ganska så nära det mönster som vi har i evangelierna. Om ni slår upp i Markus evangeliet, ska jag påminna om en händelse. Vi ska inte läsa den i sin helhet, men i Markus 2, verserna 1-12, så finns en berättelse. Jesus sitter hemma. Han hade fullt med folk i sitt hem, och många fick inte plats utan samlades utanför. Och så i vers 3 så bär man fram en lam och sätter honom, inte vid sköna porten utan sätter honom framför fötterna på Jesus. Man firar ju ner honom genom taköppningen. Och så står det i vers 5, Jesus såg deras tro. Han såg att det var öppet. Han såg att det var mottaglighet. Han såg att det var läge. Och han förmedlar evangelium. Han säger, dina synder är dig förlåtna. Han talar evangelium. Och sedan så, som om det inte räckte, så tar han honom vid handen. Han säger i slutet på vers 9, stig upp, ta din bädd och gå. Och sedan så sker det här omedelbart. Och så står det i vers 12 där på slutet att de blev utom sig av häpnad och de prisade Gud. Så Petrus har varit med om det här tidigare. Och det finns andra berättelser som följer i stort sett samma mönster. Och jag säger inte att nu ska det gå till precis i enlighet med det mönstret. Men någon mening måste det ju finnas med att det här mönstret går igen i de här berättelserna. Även om det finns olikheter så finns det olikheterna inom mönstret, om jag uttrycker det så. Och mönstret är alltså det här att det finns en situation. Man orienterar sig i den här situationen. Mannen sitter vid sköna porten. Han tiger om en gåva. Den hjälpbehövande ber om hjälp. Petrus förmedlar evangelium. Han säger stig upp och gå. Eller kanske något annat. Han tar honom i det här fallet, i den här berättelsen i Apostlagärningarna, tar honom vid handen, alltså en kroppslig beröring, handpåläggning eller på annat sätt. Det finns olika beröring i olika berättelser. Botandet äger rum omedelbart. Det är det som är miraklet, så att säga. Jag säger det för att jag tycker det är viktigt att Gud får komma med sin överbevisande kraft för att vi ska kalla det ett mirakel. Och att det inte blir som så att vi ber för människor ofta, och det ska vi väl göra. Säg inte att det är fel, men och sen så säger vi efteråt att det har skett ett under när det kanske inte har skett ett under. Det kanske har blivit en liten förbättring eller på längre sikt. Eller, förstår, men det är inte mirakel i ordets egentliga mening. Men det vi talar om här är ett mirakel. Det sker omedelbart, så är han helad. Och botandet demonstreras till och med. Det visas upp. Gå och visa dig för överste prästen, säger Jesus. Eller här då. Han reser sig upp och han börjar hoppa och han börjar gå och han följer med dem in i templet. Effekten utav miraklet erkänns av många. Det står i vers 9. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Vers 10. De kände igen honom. Det är onekligen, det är uppenbarligt att ett mirakel har skett. Och så står det också att alla prisar Gud. Och det här mönstret, det går igen när vi kommer till Apostlagärningarna 9. Det kommer igen när vi kommer till Apostlagärningarna 14. Det kommer igen när vi kommer till Apostlagärningarna 20. Så det kan vara bra att förstå att det finns ett mönster i det här. Nu så stod det ju redan i 2:43 där. Att många under och tecken gjordes genom apostlarna. Lägg märke till, jag tänker inte på att det är just apostlar. Jag tänker på att det står genom. Det var alltså inte så att det var apostlarna. Eller att det var människor med helbrägdagörelsens gåva. Eller andra människor med trons gåva som gjorde de här undren och tecknen. Utan läser man i apostlagärningarna och lägger ihop alla ställena, så är det uppenbart det är Gud som gör undren. Men han gör det genom människor. Och det är ganska stor skillnad. Men när det är sagt att det här skedde genom, som det står i den 16:e versen då, genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, som ni alla ser. Alltså han tar inte åt sig någon ära själv. Han är mycket väl medveten om Petrus och även Johannes naturligtvis, att det är inte genom deras kraft det här har skett. Det är inte genom trolldom eller magi eller något manipulation eller någonting sånt, suggestion, utan här har skett ett mirakel. Och de har bara varit redskap för det miraklet. Men när det är sagt att det är Gud som gör undern och ingen annan, så kvarstår ju ändå det faktum att det var Petrus som tog honom vid handen. Alltså Petrus är ju lydig den helige ande här. När Petrus har fäst blicken på den här mannen och förmedlat evangelium, så är han så lydig så att han inte bara tar honom vid handen och reser honom upp, utan han säger stig upp och gå. Så visst är han delaktig i det, men som sagt, som ett redskap. Och det som händer här när han hoppar och går, det är det som står hos profeten Jesaja. Nu ska ni se något spännande här. Jesaja kapitel 35. Jesaja kapitel 35. Där står i vers 3 om hur vi ska predika evangelium eller evangeliets uppdrag. Det står: stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till de försagda, var starka, frukta inte. Alltså evangelium. Och det där, just det där, de där två verserna, 3 och 4, de citeras ju sen i Hebreerbrevet, som ni kanske vet om eller känner igen orden. Och så kommer det i vers 5: då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Och så i vers 6: den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla, ty vatten ska bryta fram i öknen, och så vidare. Så det som sker i Apostlagärningarna 3 är ju en uppfyllelse, en bokstavlig uppfyllelse av den här messianska profetian. Den som handlar om vad som ska hända i ändens tid, när människor ska bli helbrägda gjorda. Och det hör naturligtvis till berättelsen. Vi kan titta också i Mika. Mika är en av de här mindre profeterna på slutet. Efter Amos, Jona, Mika, kapitel 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop de haltande. Och i vers 7: jag ska låta det haltande bli en kvarleva. Och sen har jag i Sefania också. Nu ska jag se vad som står där. Sefania, det kommer efteråt. Efter Mika, Habakkuk, Sefania, kapitel 3, vers 19. Se, jag ska på den tiden, där så också sån här profetia om när Guds riket bryter in. Jag ska på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag ska frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden där de var så hånade, och så vidare. Så att det som sker här i Apostlagärningarna 3, det är alltså en uppfyllelse utav de här profetiska orden. Och det betyder att det är inte bara en mirakelberättelse, det är inte bara ett under, utan det är också ett tecken. Det är ett tecken som visar på att Gud är närvarande, som visar på att evangeliets tid, de goda nyheternas tid, är här och nu. Och det tycker jag faktiskt att det skulle vi behöva ha mycket mer av också i vår tid. Det är inte alldeles okomplicerat av flera olika skäl, men nog skulle vi behöva få förnimma Guds kraft i verksamhet på ett helt annat sätt än vad vi vanligtvis gör nu för tiden. Sen kommer då i vers 11. Det som händer här är ju att mannen följer med in i templet, eller på tempelområdet. Och det var det jag skulle säga också. Vi läste om det här om helhetslagarna. Den halta hade ju inte tillträde till templet. Men nu var ju helbrägda gjort, så nu hade han ju tillträde. Så han hade, det var både alltså en mirakelberättelse, Det var en profetia som gick i uppfyllelse. Ändens tid var inne, upprättelsens tid var inne. Och han hade tillträde till templet. Och allt det här finns ju i den här berättelsen. Och det är säkert en stor del av orsaken till att han hoppar och prisar Gud som han gör. Han som hade fått sitta utanför hela sitt liv. Han var ju lam sen födseln. Han hade aldrig varit där inne. Nu så hade han fritt tillträde. Och när han väl kommer in i det heliga så kan han prisa Gud och lova den Gud som har öppnat dörren för honom tillbaka till gemenskap med Gud. Ja, det är stort. Och så står det här då i den 11:e versen. Att allt folket skyndar till. Och de skyndar fram till Petrus och Johannes som befinner sig i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. Och de var utom sig av häpnad. När vi läser i, alltså den där Salomos pelarhall, det hade ju Jesus också varit. Jag tror det är Johannes 10. Där Jesus talar om sig själv som den gode herden. Och så kommer då i Johannes 10, vers 22. Nu föll tempelinvigningens högtid in i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Där samlades judarna omkring honom och frågade och så vidare. Så Petrus och Johannes, som hade varit med Jesus i den där tempelhallen. Eller pelarhallen. Och nu var de där. Och nu var inte Jesus där i synligt mått. Utan nu stod de där i hans ställe. Och folket samlades runt dem precis som de hade samlats runt Jesus. De var utom sig av häpnad, står det i vers 11. Och då håller Petrus sitt, han håller ett tal. Och det här är då det andra talet. Han har ju fem tal som är återgivna här i apostlagärningarna. Det första var ju på talet, eller predikan han hade på pingstdagen. Och det här är nu det andra. Och när man jämför de här fem talen så ser man att också i de här fem talen så finns det ett mönster som påminner om varandra. Kanske inte alltid, inom mönstret ramar så är det inte alltid precis likadant. Det kan finnas skiljaktigheter i talet, i upplägget och så. Men grundmönstret är ändå ett och detsamma. Vi kan läsa talet där från vers 12 till och med, ja då får vi nog läsa till och med vers 26 faktiskt. När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och som ni känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Moses har sagt: en profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: i din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Ja, där har vi talet i sin helhet. Och det är precis som på pingstdagen, att han vänder sig till folket, adresserar den situation som finns just då. Nu har ju det här hänt med den här mannen som har blivit tillbräddagjord, och det är där han plockar upp tråden. Det är det som ger honom tillfälle att predika. Och sen hänvisar han till skriften. Han säger att det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som har gjort det här. Och han förklarar skriftordet. Och han talar ut kerygmat. Alltså kerygmet. Han talar ut att Jesus är Guds messias som lider, dör, begravs, uppstår och himmelsfärden. Det är själva kerygmat. Det är budskapet. Och att detta har skett för vår skull. Det är själva kärnbudskapet. Kerygmat. Förkunnelsen. Och sen hänvisar han på nytt till skriften. Och så mynnar hela det här talet ut i en appell om omvändelse. I vers 19 kommer det ju redan: ångra er därför och vänd om, så ska era synder bli utplånade. Här står det ingenting om att de ska döpas till exempel. Men det är det jag säger, att det står väl inte ordagrant i varje gång, men det liksom ligger i sakens natur. I verkligheten kanske han sa så, vad vet vi. Det här är ju en sammanfattning utav Petrus predikan. Här står i vers 13, om vi tar några, dyker ner och gör några kommentarer. Vers 13 så står det att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Det är bara 4 gånger i Nya Testamentet som Jesus kallas för tjänare. Tjänare Jesus. Jag hann inte titta efter de andra gångerna, men jag såg nu när vi läste texten att det kommer ju igen sen i vers, ja, vi läste det någon merstans här. Jo, vers 25. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och i 4 kapitlet, vers 30. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. Men det är som sagt bara 4 gånger i Nya Testamentet som Jesus kallas för tjänare. Och alla 4 gångerna är i apostlärningarna. Och det betyder ju att Petrus här, han knyter ju an till Jesaja 53. För det är där som det talas om Guds tjänare. Visserligen i den gammaltestamentliga traditionen så syftar uttrycket Guds tjänare på hela Israel, alltså kollektivt. Men de första kristna menade att Jesus personifierar kollektivet. Och att det mycket väl kan läsas och förstås som om det gällde en enda, nämligen Guds tjänare, Guds messias. Det är Guds messias som är den här tjänaren. Inte folket i allmänhet, utan folkets representant. Om ni tittar i Jesaja 52. Där börjar det här med tjänarsång. Det finns ju 4 sådana här tjänarsånger hos profeten Jesaja. Och det här är väl den 4:e tjänarsången om jag minns rätt. Och i kapitel 52, vers 13. Så står det: se, min tjänare skall handla vist. Han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig. Ja, vi behöver inte läsa vidare där förresten. Utan bara ta det där med att han ska bli upphöjd. Och han ska bli hög. Så man kände till det ifrån den gammaltestamentliga tiden. Att Guds tjänare, det må vara då folket eller Messias personifierad, skulle gå igenom lidande. Så långt var man med på noterna. Och denne lidande tjänaren ska bli upphöjd. Gud själv ska upphöja honom. Och om du då, eller förhärliga honom. Om du då läser i Apostlagärningarna 3:13 så står det att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud ska förhärliga sin tjänare Jesus. Jag tror att det med att bli upphöjd, att bli förhärligad är synonyma ord här. För jag tror det står olika översättningar. Om man läser Bibel 2000 så står det samma översättningsord upphöjd på båda ställena. Så där blir kopplingen tydligare än vad det blir nu här i folkbibeln. Men här kan man ju förstå den här upphöjelsen på två olika sätt. Eller förhärligandet. När Petrus säger här i Apostlagärningarna 3:13 att den lidande tjänaren Jesus blir upphöjd eller förhärligad. Så kan man förstå det antingen som att han som blev korsfäst men uppstod från de döda blev förhärligad, upphöjd i Kristi himmel, vid Kristi himmelfärdsdag. Det är upphöjelsen. Han talar alltså om vad som har hänt med Jesus Kristus. Men det kan också förstås, om man läser det här en gång till, så kan man också förstå att det här miraklet som har ägt rum med den lame mannen, det gjorde också att Jesus blev upphöjd, eller ärad kanske vi skulle säga då på svenska istället. Och så brukar jag faktiskt tänka också. Jag tror inte man behöver spela ut de här två tolkningarna så att säga mot varandra, för båda är ju riktiga. Men så brukar jag tänka när det gäller bönesvar. På den tiden när jag hade sämre självförtroende och bad till Gud om att han skulle göra något fint och stort, så kunde jag nästan känna dåligt samvete. Varför skulle Gud bry sig om eller svara just på mina böner? Det finns ju så många andra som skulle behöva det bättre. Men en dag så såg jag det att bönesvaret ger ju ära till Gud. Du ska ta emot så mycket bönesvar som du bara kan. Inte därför att du är värd det. För bönesvaren kommer genom Guds nåd. Men när bönesvaren genom Guds nåd kommer också till dig och mig, så blir ju Gud förhärligad. Han får ära. Så varje gång som vi ber till Gud så ska vi ge honom ära. Och är det så att vi får ta emot konkreta bönesvar som är till personlig välsignelse, så är det extra viktigt att ära honom. Och inte ära människor eller tycka att det var lyckliga omständigheter eller någonting annat sånt. Utan verkligen gripa tillfället att ge ära till den lidande tjänare som Gud har upphöjt. Och när han nu har sagt det här så står det också vidare då i vers 14. Och här kommer det, ja det kommer egentligen redan i slutet på vers 13. Det står som ni utlämnade. Här har nu Petrus i sin predikan en anklagelse emot dem som han talar till. Han säger ni utlämnade honom. Ni gav honom till Pontius Pilatus för att korsfästas. Ni förnekade honom. Fastän Pontius Pilatus hade bestämt sig för att frige Jesus. Man känner att här är det verkligen spänt. Och sen står det i vers 14. Ni förnekade den helige och rättfärdige. Och inte bara förnekade Jesus. Utan dessutom, och kommer en spänning nummer två här, trappas upp. Så begärde ni att få en mördare frigiven istället. Och så kommer det tredje trappsteget i den här anklagelsen. Livets första dödade ni. Jag tror där att det står olika översättningar. Det står livets första här. Men det grekiska ordet archegos som översatt med första, det kan betyda upphovsman. Det kan betyda vägvisare. Det kan betyda först i den meningen att det är den personen som har så att säga makten på något sätt att visa vägen vidare. Ordet finns i Hebreerbrevet. Vi kan titta på det också, Hebreerbrevet 2 och Hebreerbrevet 12. Det är samma ord, archegos. Hur det är översatt där och hur sammanhanget ser ut. Hebreerbrevet 2, vers 10. Jaha du, när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Där är jag faktiskt osäker på vilket ord Archegos är. Jag har bara bibelstället här nu, men jag kunde tänka mig att han som ska föra till härlighet, alltså visa till livets första som ska visa vägen, Gud skulle föra till härlighet. Jag skulle tro att det är det ordet som åsyftat. Vilket ser det ut i 12 kapitlet? Där är det tydligare, ja. 12:2. Där står det fortfarande folkbibeln. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons archegos, upphovsman och fullkomnare. Jag såg det också när vi var i, här tillbaka i 3 kapitlet, vers 16. Det står i 16b, tron som det namnet skänker. Alltså, det här är inte den tron i allmänna meningen. För tro finns ju i på tre nivåer eller tre stadier, eller hur jag ska uttrycka det. Först finns det ju tro på skapelsens plan. Alla människor har tro. Vi tror att det ska bli fint väder imorgon. Så kan ju alla människor säga. Men sen finns det också den tro som Jesus skänker. Och den har inte alla. Det är den tron som föder oss på nytt. Det är den frälsande tron. Och det är den som har varit verksam här. Och Jesus är denna tros upphovsman. Så när man vänder sig till Jesus i sin nöd, så skänker Jesus den tron. Det finns förresten, jag får sticka in det också här, i vers 16, där tro står 2 gånger. Så om man läser där om tron, de där 2 gångerna om tron, så blir man inte klar över om det är den lame mannen som har tro och blir helbrägda gjord. Eller om det är apostlarna som har tro så att de blir helbrägda gjorda. Eller om det är föreningen där, ögonkontakten som tillsammans utgör någon sorts trons atmosfär. Men här står alltså att det är den tro som kommer från Jesus. Den tro som han är upphovet till. Den tro som namnet Jesus skänker till sammanhanget. Det är alltså ganska allmänt skrivet. Och det tycker jag är en poäng, därför att ibland så har vi, och kanske till och med Nya Testamentet själv i viss utsträckning, evangelierna på vissa platser talar om deras tro, eller om den mannens tro, eller om apostlarnas tro och så, va. Det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är att tron är en förvissning, som det står i Hebreerbrevet 12:1, är det väl. Tron är en förvissning om att Gud verkar här och nu. En övertygelse om ting som man inte ser, står det. Tron är ju inte en tro på den egna tron, utan tron är ju en tro på Gud. Tron är instrumental. Tron är kanalen för Guds närvaro och Guds kraft. Jag är övertygad om att Gud är här nu och att han verkar genom sitt evangelium i vår gemenskap. Så vers 15 och tillbaka, där står livets första, alltså livets första archegos, alltså livets upphovsman. Han som ger livet. Han som skänker livet, han som uppehåller livet, han som ger tron. Det var han som ni dräpte. Det är kulmen på anklagelsen. Ni dödade honom, säger man. Och så kommer då, ni ser hur snabbt det svänger här. Men honom har Gud uppväckt från de döda. Och det gör att deras handlande framstår som ännu mer orättfärdigt. Alltså Gud har inte godkänt deras handlande. Gud har gått emot deras handlande. Gud har bevisat att de har gjort fel, för han uppväckte Jesus från de döda. Och upphöjde sin tjänare som var oskyldig, som var helig, som var rättfärdig. Det är vi vittnen till. Vi har sett det. Så att det är en oerhörd tydlig adressering i den här predikan. Sen så står det då i vers 17, och det ska vi väl hinna med också. Det verkar nästan som att Petrus ursäktar dem lite grann. För han säger så här: ja, nu vet jag bröder att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Han ursäktar dem inte på så sätt som att de inte skulle vara ansvariga för sina handlingar. För det är klart att de är. Även om de inte visste vad de gjorde, så är det ju ett resultat av deras onda handlingar. Men han ursäktar dem förmodligen därför att det står så här i fjärde Mosebok 15. Ska vi slå upp det. Det står först i tredje Mosebok 22:14, men tydligare i fjärde Mosebok 15. Fjärde Mosebok 15. Som handlar om offerlagarna. Då står det i vers, det börjar egentligen i vers 22. Om ni försyndar er, och så vidare. Så står det i vers 24. Om det skedde av misstag, utan att menigheten visste det eller förstod vad de gjorde, då ska hela menigheten offra, och så vidare. Sen så står det i vers 25, i mitten där, inte första meningen men den andra: det var en synd av misstag, och de har burit fram sitt offer. Vers 26. Hela Israels menighet och främlingen som bor ibland och ska få förlåtelse. Ty hela folket hade del i synden som skedde av misstag. Och vers 27 också. Om en enskild person av misstag syndar, skall han, och så vidare. Till skillnad då mot det som står i vers 30. Men den som begår något med berått mod, han ska utrotas ur sitt folk. Eftersom han har föraktat Herrens ord, och så vidare. Så det är sannolikt den kunskapen, den insikten som ligger bakom att Petrus här i sin predikan säger: nu vet jag att varken ni eller era rådsherrar visste vad de gjorde. Han öppnar alltså en möjlighet för dem till omvändelse. Han håller så att säga inte i yxan här nu, utan han är inte ute efter, för det var inte därför Jesus kom, för att fördöma någon, utan han kom för att frälsa. Och så nu ursäktar han dem, och så öppnar han dörren för omvändelse. Det står förresten i Hebreerbrevet, vi kan titta på Hebreerbrevet och första Johannesbrevet också, för där kan man se att de där lagarna, eller det där tänket, verkligen fanns bland de första kristna. Det står i Hebreerbrevet 10:26. Där det varnas för avfall. Hebreerbrevet 10:26. Men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, och så vidare. Det är förmodligen det här som, det här tangerar ju också det som Jesus talar om när han talar om hädelse mot den helige ande, att det inte finns förlåtelse. Här finns alltså någonting som är förlåtligt och någonting som är i princip oförlåtligt. Titta också i första Johannes brev, som ju kommer efter Hebreerbrevet och Petrusbreven. Första Johannes brev kapitel 15 vers 16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud ska ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man ska be för den, och så vidare. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Alltså det handlar ju, Det handlar ju uppenbarligen om obotfärdighet. Alltså framhärdar man i obotfärdighet, så hittar man inte nåd eller förlåtelse någon annanstans. Framhärdar man i obotfärdighet, alltså i synden som är till döds, så är den synden till döds, därför att det finns man kan inte tillgodogöra sig livet, helt enkelt. Men nu menar Petrus att det som de har gjort i all sin förskräckelse med Jesus, det har de gjort utan att förstå vad de gjorde. Det finns en av kommentarerna som menar att den här tanken med att det finns synder som inte är till döds också ligger bakom Jesu ord på korset. När han säger: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. De begriper inte det här. Och därför så vädjar Jesus om förlåtelse för dem. Och vem vet, kanske den där hövetsmannen som stod där vid korset när Jesus gav upp andan fick del av förlåtelsen i samma stund när han säger: förvisso var denne Guds son. Ja, nu har i alla fall Simon Petrus då öppnat dörren för omvändelse. Nu ser jag att tiden löper ut här, men får ju fortsätta här då nästa tisdag. Men tyvärr så är det ju så att de visar inte tecken på omvändelse efter den här predikan. Men det jag tänkte på med Hebreerbrevet 10:26 och 1 Johannes 5:16, det är ju det allvar som de där orden och liknande ord, hur allvarligt de borde tala till oss. Därför att vi är, som jag sa i skriftemålet här i onsdags, vi är ju, när vi blir döpta, eller vad förresten är skriftemålet i Johanneskyrkan i söndags, när vi blir döpta så tas vi ju in i Kristi förlåtelse. Och synderna som vi fortsätter att producera, de är inte farliga så länge vi bekänner och lever i syndabekännelsen. Att lära känna sin synd är förskräckligt på ett sätt, men det är också en del av helgelseprocessen som tvingar oss till att leva i ödmjukhet och att tänka låga tankar om oss själva. Så det finns någonting, inget ont utan att ha något gott med sig. Men om jag så att säga syndar på nåden i den meningen att jag inte bekänner och att jag växer i mitt högmod och jag bekänner inte, då löper jag risk helt enkelt att gå in i obotfärdigheten. Och därför så är de här tankarna, de här verserna, viktiga också för oss som är kristna. Herre, vi tackar dig för att du i ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Herre, tack för ditt goda evangelium. Herre, hjälp oss att se din goda vilja och din gränslösa nåd och kärlek till oss som vill leva som bekännare. Bekännare av vår egen otillräcklighet, bekännare av vår egen syndfullhet, men framförallt bekännare av din förlåtelse och av din nåd. Herre, vi tackar dig för det som du har gjort för oss och som du gör för oss. Och vi ber att ditt namn ska växa i ära och härlighet ibland oss. Amen.
Ja, du lyssnar till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var del 14 i Apostlagärningarna ni hörde. Vill ni höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Härefter så kommer sändningen från Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Hej då!